Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Tack vänner. Tack för förtroendet att få jobba här i den här församlingen. Karl Skarin heter jag. Jag har varit här som präst i snart 11 år. Ja, det kan kännas länge, men Magnus har varit där i 26 år snart. Så att jag är den nye fortfarande. Men det är verkligen en glädje. I veckan så har det blivit väldigt tydligt. Jag fick vara med på Alfa-uppstarten och få sitta med i de första samtalen där och möta människor från väldigt olika bakgrund och livssituationer. Det är ljuvligt att få sitta och samtala om tro och få göra det i en form där det är givet att vi får komma in på djupet direkt. Vi behöver inte prata väder och vind, utan vi kan få tala om saker som berör ganska så direkt och få lära känna varandra genom det. I fredags kväll så fick jag vara med på UG-samlingen, alltså ungdomsgruppen. Och de har bett om att få ha fler undervisningskvällar, mer fördjupning. Så de har fått önska ämnen och ett av ämnena de önskat var gudsfruktan. Smaka på det, vänner. Och det fick vi ge oss i kast med i fredags. En fantastisk samling unga människor. Och där har vi också människor som många av er kanske inte möter, som inte har någon familjeanknytning här till söndagsgudstjänsten och sådär. Fullt med ungdomar som längtar efter någonting som spelar roll, som gör skillnad i livet. Och jag skulle vilja uppmuntra er att, även om ni inte är UG-ledare eller har gått alfa och sådär, tänk ändå att det här är också dina platser. Det är någonting som du är med och bär i bön. Men var inte rädd för att också dyka upp. Man kan dyka in på en alfakväll, vara med och äta lite i gemenskapen och sen ta plats här inne i kyrksalen och be för alfagruppen. Dyk in en ungdomskväll. Säg hej. De behöver vuxna förebilder som ser dem, som är intresserade av dem. Låt inte de här olika verksamheterna som vi har få vara bara den verksamheten. Utan det här är som vi bär tillsammans som församling. Och det vore skam om det bara är vi anställda som får möjligheten att dyka in på så många olika platser. Så även om du inte har det här på ditt ansvar, ta möjligheten ibland och bara dyka in på något som du inte är engagerad i. Men bara för att få se, få möta lite av de människorna. Ja. Nu ska vi få fortsätta den här serien Andens liv. Och idag får se då hur Andens liv talar profetiskt i våra liv. Den här serien har vi för att vi vill att Gud väcker oss och väcker upp oss för vad han vill göra. Ganska många gånger tror jag att vi glömmer. Vi somnar till i vårt trosliv. Vi behöver få stanna upp och vi behöver få med Bibelns uppmaning till oss be om anden. Be om att anden får väcka upp sina gåvor i oss. Vi har talat om olika aspekter av vad anden gör i den troendes liv. I allt så handlar det om att peka mot Kristus, mot hans räddande gärning på korset och uppståndelsen. Och sen hur det tar sig uttryck i våra liv och i församlingens liv. Och idag ska vi då få tala om den profetiska gåvan, eller det här att Gud kan tala till oss och genom oss. Så vi börjar här med att läsa i första Korintherbrevet 12, vers 7 och framåt. Där Paulus skriver till församlingen i Korint om vad anden gör. Hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Det här är ett av exemplen på när Paulus ger uttryck för den här mångfalden av vad anden gör. Det här är inte det enda stället, utan det finns fler ställen. Vill man fördjupa sig i det så skriv upp Romarbrevet 12 och Efesierbrevet 4. Två ställen till där Paulus talar tydligt om det här andens gåvor, vad han gör och vilka funktioner man kan få komma in i med andens ledning. Och ibland när det här textstället har lästs och utlagts så blir det lite för petigt, kan jag tycka. Alltså vi försöker sortera upp och strukturera upp exakt de här 9 gåvorna finns det. Och de skiljer sig på precis de här sätten. Jag tror inte att det är så. Jag tror inte att det är det Paulus är ute efter. Jag tror att han här fritt liksom radar upp uttryck för anden som han har sett och erfarit. Det är ingen uttömmande lista. Det finns mer saker, det ser vi i Romarbrevet 12 till exempel. Många fler exempel på vad anden gör. Men här talar Paulus särskilt om det som då upplevs övernaturligt. Alltså någonting som inte går att förklara med en personlig läggning eller en talang eller fallenhet. Och på andra ställen så talar han om det liksom hur... mer som kallelser, alltså en funktion som man kommer in i och som är tydlig för en person. Men här tror jag att vi ska se det här som andens utrustning till församlingen. Som blir oss given när vi behöver den. Inte som något spektakulärt för egen del trostärkande. Det är en konsekvens av det när jag får bli använd av anden, att jag får min trostärkt. Men det är när jag hamnar i situationer där jag bara måste få de här verktygen till mig för att evangeliet ska få komma ut och få utövas. Guds nåd ska få utövas över andra människor som jag möter. Och det är min starka tro att man kan få tydligt fungera i en av de här gåvorna, men att man också i olika tider kan få fungera i dem om vartannat. Och att det liksom är tänkt att få flöda i församlingen och att de överlappar varandra. Och så kommer vi fokusera på 3 stycken av de här uttrycken idag och de 2 kommande veckorna. Idag om profetian då, väldigt mycket för att, som vi kommer se sen, det är Paulus uppmanar uttryckligen till att framför allt söka den gåvan, framför allt be om den gåvan. Nästa vecka ska vi tala om befrielse, skilja mellan andar och att med andens kraft få möta den andliga onda verkligheten. Och det är ganska mycket för att det är en bristvara med sån undervisning. Det är någonting som vi ofta kan känna oss kanske främmande för också i vår sekulära tillvaro. Och sen så kommer vi också tala om helande. Mycket för att det är en av de mest konkreta kallelserna som Jesus ger sin församling, att bota sjuka. Och då behöver vi också få stanna upp inför det och få bli påmind om löftet i det och få en god själavårdande undervisning kring det som också ger hopp och frimodighet. Så det är vår önskan med de här gångerna nu. Och som vi läste här, alla andens gåvor är från anden. Och hur de än kommer till uttryck så är det är Guds ande som verkar i oss. Och det är Jesu Kristi egna gärningar som kommer till uttryck. Det står i Efesierbrevet att vi får gå i förberedda gärningar. Jag tror att det här är vad det handlar om i mångt och mycket. Gud har förberett åt oss en väg där vi får gå och bli använda av honom som inte är beroende av min egen förmåga eller oförmåga. Utan där Gud i sin stora nåd väljer att använda vanlig, syndig, bräcklig, många gånger självisk människa som jag. För att hans nåd ska få komma andra människor till del och sen också få spilla tillbaka på mig själv. Och så får de här gåvorna då väldigt mycket överlappa varandra och fungera tillsammans i församlingen. Det är inte några särskilt utvalda utan det är givet till församlingen. Att upptäcka. Och den här profetians gåva handlar ytterst om att förmedla Guds vilja. Det är att Guds vilja ska få komma till uttryck. Att Guds vilja, att den ska få bli uppenbarad för oss. Att den ska få bli uppenbar och påtaglig för människor. Och ordagrant så handlar att profetera eller profetia, det är liksom att förkunna ett budskap. Det är det som han har. Ganska många gånger så tänker jag att vi förknippar det med gamla testamentets profeter och många gånger med att förutsäga någonting. Att tala, sia in i framtiden. Det är så ordet i alla fall är bevarat ut i det sekulära har man talat om profetior. Men det är bredare och djupare än så. Vi ska fortsätta läsa i första Korintierbrevet här, lite längre fram i kapitel 14. Här får ni vara med, här kommer jag hoppa lite för att vi ändå ska få hinna gå igenom här. Vi hinner inte hela kapitel 14 utan jag lyfter fram några saker här bara för att vi ska få tag på det här. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål, som vi också brukar kalla att tala i tungor, bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Och så lite längre fram i vers 23. Om nu hela församlingen samlas och alla talar tungomål och det kommer in några som inte förstår eller inte tror, säger de då inte att ni är galna? Men om alla profeterar och det kommer in en som inte tror eller förstår, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbara så han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner Gud finns verkligen i er. Och så avslutar Paulus den här långa undervisningen. Mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet. Men låt allt ske värdigt och med ordning. Så det är inte bara det vi förknippar med Gamla testamentets profeter. Att sia om framtiden, utan det är också, och kanske många gånger oftare, att tala sant om det som är här och nu. Att när vi får dela någonting profetiskt, att det handlar om att Gud ger tillräckligt mycket inblick i en situation eller in i en annan människas liv för att dela det med den människan. Ibland för att den behöver bli omskakad och överbevisad om att Gud finns. Och att det får leda till omvändelse, som det här exemplet som Paulus tar. Men också för att få tala tröst och uppmuntran och befrielse. De allra flesta gånger som Paulus exemplifierar vad det profetiska tjänar till så är det just det. Uppbyggelse, uppmuntran, tröst. Det är den vanligaste och främsta funktionen. När Gud talar och uppenbarar någonting som inte någon människa kan känna till. Man skulle kunna säga att det är på tre olika sätt som det här fungerar. Dels är det här som då kanske som också finns hos Gamla testamentets profeter. Att få tala sant, att få tala Guds ord i rätt tid till rätt personer. Där det kanske egentligen inte är så mycket övernaturligt det som sägs. Det finns att få tag på. Det är uppenbart för alla. Men hur Gud leder på ett särskilt sätt ett särskilt ord att påminna om. Som när som helst är till god uppbyggelse, men just då blir sprängkraft in i en människas liv. Som kan drabba en så tungt så att man inte vet vad man ska ta vägen. Därför att det blir uppenbart för en vem Gud är och vem jag är inför honom. Det träffar hjärtat på ett övernaturligt sätt. Men så också det här sättet då att det uppenbarar för någon att Gud ser den människans situation. Och jag ska säga att det här som jag läste om, ett kunskapens ord, ofta talar man om det som det här, att det överlappar varandra. Men man får kunskap om någonting som Gud vill uppenbara och liksom låsa upp. Och ofta i förbönssituationer eller själavårdssituationer där man kan få upptäcka att någonting... Och det kan vara så enkelt som att man ställer en fråga som bara liksom kommer från ingenstans, men som är från Herren själv och som sätter fingret precis på vad det är som behöver få. Någonting som är just nu eller någonting som ligger i det förflutna som Gud vill att det ska få leda till befrielse, till helande, till omvändelse. Men så också den här funktionen som man då kanske har förknippat mycket med det profetiska, att också Gud vill uppenbara någonting som ligger framför. Gud är bortom tid och rum. Och ibland så bjuder han in oss att ta del av det. För ett särskilt syfte. Kanske för att ge en varning om att fortsätter du på inslagen väg så kommer det inte gå dig väl. Eller för att skapa tro och ge hopp och fasthet inför det som kommer. Många gånger genom kyrkans historia så har Gud varnat församlingen för någonting omvälvande som är på gång i samhället. För att församlingen ska vara förberedd, gå in i förbön och inte tappa hoppet när det skakar. Utan vara förberedda på vad som kommer. Och på de här olika sätten så tänker jag att det profetiska får fungera då ihop med så mycket annat. Och ganska många gånger kan få komma väldigt, vad ska man säga, organiskt eller naturligt. När vi står i evangelisation och samtal med människor. Och det kan handla mycket om argument för kristen tro. Men så kommer en sån där tanke. Är det möjligen så här i ditt liv? Och så blir det uppenbart för den här personen att det inte bara är en teoretisk möjlighet att Gud finns, utan han ser mig. Många gånger när vi får vi som kyrka uppleva att Gud talar om en sjukdom, någon som bär på en viss sjukdom, för att han vill hela den i just det tillfället. Och så får det också bli en bekräftelse på att Gud ser. Eller när man står i lovsångsledningen, att vara öppen för Guds tilltal om vad det är för böner och sanningar som behöver få sjungas ut just nu. Eller för all del i undervisning och predikan behöver vi be om den profetiska gåvan så att det inte bara blir intressant information och bra och god sådan, men att det får träffa våra hjärtan. Och som jag nämnde innan, i själavård, i diakoni, att få Guds öga för vad som ligger bakom vissa problem. För att han vill låsa upp de här. Och missförstå mig rätt här nu. Alltså det här står inte alls i strid med våra naturliga gåvor och funktioner, utan det här är i nära samarbete. Men det behöver bli uppenbart för oss själva och också för dem vi möter. Att det är inte bara för att vi har våra gudagivna förmågor och kompetenser. Utan Gud vill bryta igenom också där. Och kanske många gånger framför allt där vår svaghet blir tydlig. Och han vill göra det för vår skull. För att kunna få gripa in i människors liv. Och därför tänker att vi behöver påminna oss om det här. För min del är det i alla fall så. Det är så lätt att jag bara rusar på. Jag vet precis vad som är bra och riktigt, tycker jag. Och så glömmer jag att stanna upp och lyssna. Och därför skulle vi vilja att vi gör det med den här serien, men att vi också hittar det här sättet i våra gudstjänster framöver att påminna oss om det, just att stanna upp och lyssna. Det kanske är så att Herren vill tala, men jag lyssnar inte ens, för jag har fullt upp med att be och lovsjunga. Bekymra mig, vad det än är. Vi uppmanade särskilt till det på församlingshelgen. Så hade vi en lovsångskväll här inne. Bön och lovsång och med en sån påminnelse och uppmuntran att lyssna. Jag tror inte att det här är någonting som följer med prästvigningen eller liksom förunnat. Det här är församlingens kallelse, det här är församlingens uppgift. I Hebreerbrevet så inleds hela brevet med ett otroligt löfte. Det står så här: i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i denna sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. Det fanns en tid där det var några enskilda profeter. Sedan sände Gud sin son, honom genom vilken universum är skapad. Och vi, församlingen, är hans kropp. Och det är precis så Paulus knyter ihop det när han talar om andens gåvor. Det synliggör att församlingen är Kristi kropp med mängder av olika funktioner. Församlingen är Kristi uträckta hand, är liksom Kristi ord ut till världen. Kristi kropp är kallade att vara profeter. Eftersom det nu är Kristus som talar. Och församlingen är Kristi kropp. Och i det så kommer olika tjänster. Men lita på att anden har fördelat gåvor till var och en som han vill. Har du inte fått erfara det, vågat prova, så be med Paulus rekommendation. Sök främst den profetiska gåvan. Just för att han är så användbar och kan få låsa upp så mycket. Och det handlar, ibland tänker vi kanske felaktigt då att människor som fungerar i de här gåvorna, att det blir något extraordinärt. Och så är det vi som sätter dem på liksom en hög funktion. Men det är raka motsatsen. Det som Johannes döparen säger, jag får bli mindre för att han ska bli större. Det är det profetiska tjänar till. Att evangeliet ska få nå fram. Att det ska få talas ut till människor med kraft som bränner till i hjärtat. Att det ska få utövas, den barmhärtighet, den faderskärlek som Gud har. Att den ska få komma till uttryck. Att Kristus får bli synlig och tillgänglig för människor. För att var och en ska få reda på och också få erfara Guds nåd. Det är vad som ligger på Guds hjärta. Han vill att alla människor kommer till insikt om sanningen och blir räddade. Och så får vi erkänna att vi i oss själva inte förmår. Att jag är svag. Jag är feg. Jag är bekymrad om mitt anseende. Tänk om det skulle vara fel. Men det kommer jag aldrig få reda på om jag inte vågar prova. Min rädsla, mina bekymmer, min svaghet, allt det får jag lämna till Herren. För allting är nåd. Det är också nåd att vi får gå i de här förberedda gärningarna. Och när vi som församling fungerar i de här gåvorna, då sker någonting. Då blir det inte bara god och bra verksamhet, utan Guds kraft får nå människor. När Paulus avslutar den här listan av gåvor i Romarbrevet, som ni ska få läsa hemma, så avslutar han med en ganska lång uppmaning, en hälsning till församlingen av hur livet sen ser ut och vad vi kallar det till. Jag skulle vilja avsluta med den avslutningshälsningen från Paulus i Romarbrevet 12, vers 9 och framåt. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna. Förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står skrivet, mina hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.